ska några små tassar flytta in hos dig. Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på trygghansa.se. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Skönt att komma ut och bara lukta gräset. Så det är fotboll för mig.
Nu är jag här och jag är väldigt glad att kunna spela för det laget som jag har närmast om hjärtat.
Om att skapa tro, om att tro på det vi gör, jobba vidare. Och vi ska bara ut där och ska vi leverera. Och det ska vi göra. Basta.
Välkomna tillbaka till MFF-podden. Det här är avsnitt nummer 206. Jag heter Fredrik Hedenskog och jag har sällskap av Fredrik Lindstrand och Max Wiman. Åter från Tyskland, båda två.
Mm. Guten Tag, mein Herr.
Ja, hej.
Hej, välkomna hem.
Tack. Vielen Dank, mein Herr.
Det är idag den 24 februari 2020, om ni inte visste det. Men det är alltså också Malmö FFs 110:e födelsedag.
På en sån sak.
Ja. Det firar vi genom att prata om Europa League. För det är ändå så att det är den pågående 16-delsfinalen mot Wolfsburg såklart som står i centrum här. MFF förlorade ju bortamatch med 2-1 efter att ha tappat en 1-0-ledning. Om man börjar någonstans, så hur tycker ni, nu får ni får hugga på denna, alltså, hur tycker ni att MFF hanterade den här matchen?
Alltså själva matchen?
Ja.
Ja.
Jag tycker att Wolfsburg hanterade den dåligt. Det är nog det omdömet jag skulle vilja ge.
Ja. Nej, i stora delar, jag håller med, för jag tycker i stora delar så gjorde MFF det bra. Man spelar alltså disciplinerat, försiktigt. För delvis igång ett eget spel stundtals. Men lider naturligtvis av att man drabbas av två skador som ställer till det under match. Ta vara på en möjlighet man får. Anders Christiansen slarvar väl bort en frispark. Man får väl inte så mycket mer än så. Det som jag kan tycka borde reta laget lite grann, det är naturligtvis 1-1-målet. Som kommer, jag vet inte hur många sådana här bolltapp vi har pratat om de senaste åren i Europaspel. Det är liksom, man har inte råd mot det, mot de här lagen. Det är Claesson som slår bort en boll strax framför straffområdet och så pang. Mm. Nu får ju Fredrik utveckla.
Ja, precis. Nej, men det är ju, han har ju en liten lucka att få in den bollen på. Den är ju verkligen minimal. Och så det är ju ett klassavslut. Det får man ju också bara vika sig någonstans.
Den tar faktiskt på Annels fot och ändrar lite riktning.
Dessutom. Ja, Dahlin sa själv efteråt att han inte märkte det. Men Annel sa att den touchade honom och det gjorde det med det. Vi förutsätter att ingen ljuger.
Konstig sak att ljuga.
Ja, precis. Nej, men det, ja, det här, vad ska man säga? Det var ju bra gjort, men det kunde ju ha undvikits. Någonstans där men, stannar ju analysen. Det är ju skickligt. Det går ju fort i Europa. Det är liksom det som skiljer dem mot ett allsvenskt lag. Har man ju råd att göra den typen av misstag?
Men man kan ju säga det som Fredrik är inne på, det här med Wolfsburg. Så jag satt och tittade på dem igår mot Mainz i ligan. Och då spelade de kanske så som de borde ha gjort mot Malmö FF också. Med mycket mer självförtroende och frenesi när de väl stack uppåt. Det var ju ganska avvaktande långa stunder mot MFF faktiskt.
Ja, alltså framförallt efter 2-1-målet så kändes det som att båda lagen var ganska så nöjda med sakernas tillstånd.
Precis, och man märker vad självförtroende kan göra för själva målskytten också, Brekalo då, som gör 1-0 för Wolfsburg mot Mainz också. Han har inte spelat så mycket under säsongen. Det var väl på den positionen jag tror vi hade fel i startelvan på hans position.
Och Wolfsburg startade mot Mainz med 8 av 11 spelare mot MFF också, så att säga. Så det var ju ganska likartat lag, men jag tyckte som sagt att även om de släppte till en del bakåt så var det mycket mer energi framåt. Och det känns lite oroande för MFF, tycker jag.
Det var ju många som blev överraskade av Jundal Thomassons laguttagning till den här matchen. Vad säger ni om den så här i efterhand?
Jag har tänkt ganska mycket på den, ska jag vara ärlig och säga. Nu blev ju resultatet helt okej, så att det är lätt att säga att den var bra. Men jag tycker fortfarande att han kunde balansera den med, mot ett mer boll, vad ska vi säga, bolljagande lag, alltså ett lite defensiva. Jag hade fortfarande velat se Oskar Lewicki på högerbacken. Och kanske något skifta även på mittfältet till en annan typ av, alltså en spelare som Marcus Antonsson gör, sliter hårt, men han får inte ut så mycket av sin kapacitet i en sån roll.
Nej, jag kan också hålla med om Lewicki speciellt. Jag förstår inte riktigt varför han har spelat så mycket på den positionen under försäsongen, om han ändå inte används i ett möte där Erik Larsson ändå inte gick upp så himla mycket. Det var ändå ganska mycket försiktighetsspel från honom. Då tror jag att Oskar Lewicki hade kunnat sköta det mycket, mycket bättre. Det var lite mer hans typ av match. Nu är Oskar Lewicki inte tidernas bästa passningsspelare heller, men han är ju säkrare i position och behöver generellt sett kortare tid på sig med bollen. Lite snabbare tanke. Så ja, nej, det kan jag hålla med om. Vad konstigt. Det var den ena aspekten var ju laguttaget. Den andra aspekten var varför vi inte fick se tredje byte.
Nej, Tomasson tyckte ju att han hade inte så mycket kvar att spela med där efter att han hade gjort de två skadepåtvingade bytena. Alltså de som var kvar på bänken var ju Lasse Nielsen, Jonas Knudsen, Guillermo Molins och Oskar Lewicki. Och när han säger att han inte kunde göra någonting, så kanske det inte känns inte som att ni håller med om det riktigt, eller?
Nej, han kunde ju faktiskt valt att ta in Oskar åtminstone. Om man ville gjort den skiftning, sen är det aldrig kanske bara att skifta in backlinje. Man kunde kanske valt att plocka in Molins för att hålla i bollen en bit upp i banan. Nalic kanske tröttnade lite mot slutet, men jag vet inte, det är svårt att säga. Faktiskt.
Jag skulle fråga vad det några, vilka plusvarianter såg ni här individuellt?
Får jag bara backa en för att komma här nu? Just det här med Erik Larsson, det jag får en känsla av det är att han plockade de spelarna som liksom visade sig starkast form. För Erik Larsson gjorde ju ett bra mål precis här innan.
Men det känns ju också alltså, att tillmäta matchen mot syrianska.
Nej, det är lite, jag håller med dig, jag tycker det är märkligt.
Vikten känns ju.
Men det enda, ja, förlåt.
Nej, men det är väl också en sån möte där MFF, han har ju ganska mycket att vinna i mötet. Tomasson ser han väl det som att ingen förväntar sig att Malmö FF ska slå ut Wolfsburg egentligen. Även om de kanske faktiskt har ett lite bättre läge än vad man har tänkt sig. Just med tanke på hur viktig Bundesliga är för Wolfsburg just nu. Nu har de faktiskt bra häng på den här sista platsen som ger kval till Europa League.
Är det bara 2 poäng upp nu?
Ja, så att och de är ju formstarka nu också. De har väl vunnit 5 av 6 senaste matcherna, vilket är ju totalt scenförändring från hur det var inför MFF.
Jag tror faktiskt det är så att i februari månaden är de och Bayern München starkast i hela ligan.
Mm. Ska väl sägas att de inte har mött Bundesligas allra bästa lag i de senaste matcherna, men ändå.
Du sa plusvariant. Alltså en definitivt som jag gärna vill lyfta direkt, det är Kiese Thelins iskalla straff. Jag tror att den var väldigt viktig på många sätt och vis. Med tanke på vad som hände i fjol inte minst. Men också i matchens karaktär. Att han visade att han var kylig och gjorde det väldigt, väldigt bra.
Fler? Namn?
Det är svårt att inte nämna mittbacksparet. Som jag tycker gör en i stort sett ganska felfri insats. 1-0-målet kan väl Ahmedhodzic kanske avvakta lite mer. Men han måste samtidigt ligga nära, och för att komma nära så måste man stöta, och då är det lite risk att man blir frånsprungen. Och som sagt en bra individuell prestation då. Men och på 2-1 målet som jag kanske inte har sett så många gånger som jag borde ha sett det, för att verkligen kunna hitta syndabocken där då, men det är ju inte någon av mittbackarna i alla fall.
Nej, det som händer där är ju att Jo Inge Berget i sin strävan att inte komma efter upphäver offsiden som backlinjen försöker ställa.
Men sen är det ju ett otursmål också eftersom den tar på Kiese Thelin. Den hade gått utanför förmodligen annars. Så det typ man får sätta det på ett konto. Liksom. Det är sånt som händer.
Det är kvitterat för Tröstasons nick i Köpenhamn.
Exakt.
Kan man det kan man även om den var en mycket, mycket mer utanför.
Ja, men det hade den hade inte ens gått i hörna. Eller inspark.
Men alltså, han rört den hade ju Rosenberg gjort mål. Så att det...
Ja, det är sant.
Ja, men ja. Det här med Anel Ahmedhodzic tycker jag är väldigt roligt. Och på något sätt så tycker jag också att han verkligen tar, han är ju en väldigt duktig passningsspelare, det visar han nu, det gjorde han faktiskt inte i fjol, utan när han fick chansen i kuppen, han var skakig då, men han gjorde ju väldigt fina passningar, lugna uppåt i banan. Och det är klart att Lasse Nilsson har en lång uppförsbacke nu, för att han gör ju inte något av de där stora misstagen som tyvärr Lasse har en förmåga att göra rätt ofta.
Där så också finns det ju en enorm ekonomisk vinning i att spela in Anel Ahmedhodzic. Där kan ju MFF sälja dyrt sen. Det ska ju inte förringas. Det är ju så de vill tjäna sina pengar. Så det är ju någon slags ett första led i klubbvisionen att han faktiskt spelar från start.
Det blev ju också, när du nu är inne på det Fredrik, så skillnaden mot den elva som man kan tänka sig att Ove Rössler hade tagit ut i en sån här match, så var ju skillnaden väldigt stor. Där han egentligen valde ungt där han kunde, Tomasson. Och det kändes ju som ett tydligt skifte när det nu blev en riktig match. Att se hur det skilde sig åt i filosofin vad gäller uttagningen.
Men det kanske är också ganska smart att göra så, med tanke på att annars blir det samma strategi, samma system, fast utan Marcus Rosenberg. Nu blir det någonting helt annat. Inte bara så att Marcus Rosenberg inte är kvar, det är ju alla vissa om. Men man har även ett nytt system, så man hinner liksom inte reflektera så mycket över den sakens skull. Man står inte och jämför någons position på exakt samma sätt som man hade gjort. Även om det förstås inte går att komma ifrån att den här returen som ska spelas på torsdag är så mycket en Marcus Rosenberg-match som det hade kunnat bli egentligen. Jag har svårt att se att om vi hade skruvat tillbaka klockan ett år och MFF skulle spela den här matchen, så då hade jag nästan varit säker på att de skulle vinna den, för att det är typiskt en sån match som de vinner, just på grund av liksom hur en sån kväll faktiskt brukar ha gestaltat sig i Malmö de senaste åren.
Och där tror jag då det är viktigt att andra karaktärer kliver fram, och då tänker jag på en som jag ändå tycker gav väldigt positiva vibbar stundtals under den här matchen, det är Anders Christiansen. Han har ju inte kanske varit lika dominerande i Europaspel som i Allsvenskan, men han klev fram i perioder, och jag tror att han är en sån spelare som just kan, vad ska man säga, utnyttja situationen på stadion och driva på hela laget. Jag tror att han har en verklig nyckelroll. Och det samma sak tror jag gäller faktiskt för Barang Safari, som klarade sin det var ändå ett positionsbyte från honom igen. Nu var han ytterback och han var faktiskt framme några gånger också, men framförallt så ser han ju stabil och stark ut fortfarande. Och de två tror jag är nycklarna som kan driva laget. Det är de som har energin och, vad ska vi säga, temperamentet att göra det.
Och ska också tilläggas till det, en ganska avslappnad inställning till Europaspelet. De liksom inte, de är förstås laddade och allt sånt där, men det är inte så himla märkvärdigt för Barang Safari att spela en Europamatch. Han har spelat ett gäng förut.
Typ 105 liksom. Ungefär.
Ja, men precis. Så att det att ha med sig det. Men det är häftigt, och jag skulle också komma och plussa för Safari. Det är häftigt att se honom i allt från när en motspelare ska möta bollen, hur han alltid är sekvensen innan är uppe och liksom ger en liten stöt till motspelaren som kommer ur balans, får en dålig touch och så kan MFF vinna tillbaka bollen. Allt sånt han gör som man kanske inte riktigt tänker på i situationen. Han gör saker som föregår situationerna nästan hela tiden. Det är rätt häftigt att se. Det gör man nog bara om man är rutinerad. Liksom.
En sak som jag tänkte på, apropå Safari, som var lite oklart när man såg matchen på tv. Han fick en varning för en frispark som han slog för tidigt. Ja. Det såg nästan ut som att domaren tog tillbaka den varningen, men det kan han väl inte ha.
Nej, han gjorde uppenbarligen inte det. Det var väldigt förvirrat. Safari själv var ju rädd att han hade fått en varning till. Men det verkar inte som den är tillbakatagen, för den stod kvar på UEFA:s hemsida. Han har i och för sig inte kollat det de senaste dagarna, men den fanns kvar där efteråt. Och det är ju tydligen så, kom vi fram till under matchens gång också, att varningar följer med från gruppspelet.
Precis, de stryks ju till semifinalen om jag läste rätt innan till i reglementet.
Ja, för MFF dras med dem i två omgångar till.
Ja. Ja, nej, det var oväntat. Jag har fortfarande inte riktigt fattat varför han fick varningen.
Nej, alltså det måste ju vara för att han slog frisparken för tidigt.
Jag tror det först det var för att han hade tagit för lång tid på sig. För att han stod och dröjde oerhört länge med ett inkast i några sekvenser innan. Så tänkte jag att domaren helt enkelt tröttnade.
Ja.
Ska jag säga, utan att vara kritisk, så att det förfördelade något av lagen. Men det var väl en litauisk domare, var det inte det?
Jo, men det fanns ju,
jag tyckte att han var väldigt osäker.
Det fanns en period i matchen där han höll på att tappa det lite, känns det som, utan att det var utan att matchen liksom bidrog till
det. Nej. Han kändes lite osäker i sitt framträdande. Där kan vi ju då säga, när vi pratar domslut, så om ni som inte noterade, så kom ju MFF igenom två stycken VAR-situationer som var väldigt avgörande. Det var ju två straffgranskningar då som alltså stoppade i VAR-rummet. Att bara de valde att inte ens släppa det till domaren, och då är det väldigt, väldigt tydligt att det inte är straff. Släpper de till domaren, då är det ju oftast att det är straff.
Man kan också tänka sig, utan att veta hur de resonerar, att VAR-rummet är mindre benäget att släppa det till domaren i de fallen när domaren inte är så rutinerad, kanske.
Så skulle det kunna vara. Det ska ju inte vara så, men det kan ju vara så.
Och så ett halv plus, kan man säga så.
Ja.
Som är ett plus, men det kanske inte riktigt lika starkt plus till Adi Nalic, som ändå, man får ju ha det i åtanke någonstans att han aldrig spelat på den här nivån. Han har ju inte ens spelat i ett allsvenskt topplag. Det är liksom att han är ju väldigt orädd och försöker ändå spela sitt spel. Ibland blir det riktigt bra, och sen så faller han ur matchen under liksom perioder och sådär. Så att
bara han lär sig av det där, så blir det ju ett helt plus. Så att,
ja.
Så att han,
där har vi ett byte som man skulle kunna tänkt sig, att faktiskt Erdal Rakip hade kunnat få spela de sista 20 minuterna istället för honom. Kanske inte hade varit så dumt.
Var han kvar? Jag nämnde inte honom innan. Så var han kvar?
Ja,
han
var
missat kvar.
Han var nog kvar på bänken, ja.
Ja. Ja, han var inte inne på planen. Det är helt sant. Om man återgår till det här resonemanget kring hemmamatchen och Rosenbergs frånvaro och de som ska kliva fram, ger det er anledning att tro att det kommer att ske några förändringar i laguttagningen?
Ja, om inte annat så kanske tror jag att det måste göra det, för att vi har alltså inte varit i kontakt med MFF under helgen här. Vi har inte haft möjlighet till det. Tillståndet för Arne Treustason och Sören Rex vet vi ju inte riktigt hur det är med efter deras skador.
Rex kändes ju mest som en lårkaka.
Ja, jag tror
att han stelnade till i paus.
Det sa han efteråt också ju.
Och han är seg. Per Herbertsson, som var inhoppande läkare, pratade om att det inte var en skada som tar kanske en vecka. Men jag blir inte förvånad om Rex kan spela. Men jag tror inte att Treustason är med. Det är bara magkänslan som säger det. Och då måste du göra någon form av förändring.
Han gick ju av helt till synes obehindrat. Såklart hade han ju ont någonstans, men han vandrade ju själv hela vägen liksom. Och det var ingen med honom när han gick av heller. Så jag vet inte om det kanske var något genomtramp eller något sånt där. Alltså en klassisk hälsporre kallas det väl, eller på lekmannaspråk.
Ja, vi har ju diskuterat det här genomtrampet tidigare säsonger.
Han pratade någonting om att det var en spänd i vaden. Nu sitter ju kopplat vaden ihop med hälen där nere, så att det kan ju vara ett...
Man kan ju spela Per Herbertsson på den positionen. Det var ju väldigt kul att se att den här pensionerade lagläkaren hade löpsteget kvar. Och Robertsson hängde ju överhuvudtaget inte med till sekvensen där Treustason låg på plan.
Så du pensionerade och passionerade?
Ja, både och, va?
Ja, men han kanske också, det kanske var adrenalin. Alltså.
Ja, det var verkligen, det var en sån tjurrusning rätt in.
Han har ju ett makalöst löpsteg.
Ja, men tänk, han har hoppat in där, så redan efter 20 minuter så får man rycka in. Liksom. Då är man ju...
Men det handlar ju också om sprint på korta sträckor, att du snabbt ska komma upp och ha ryggen i rak position. Liksom. Du ska inte springa framåt lutat, många gör det misstaget. Och det har ju Herbertsson tagit fasta på verkligen.
Men det är svårt att säga, tycker jag, övrigt, om vi inte har sett några träningar och... Det trots allt är några dagar fram till match om det blir någon förändring. Förmodligen blir det säkert någon, men det är ju, Erik Larsson måste ju vara ett frågetecken igen, tycker jag i alla fall.
MFF drabbades ju av Treustasons frånfälle då, att han, just det här pressspelet, han är ju kanske deras allra bästa pressspelare i hur han orkar jaga, och han är klok i hur han springer och så vidare, så att där blev det ju lite ett avbräck helt klart, för att MFF hade ju problem med att överhuvudtaget få fast bollen i första halvlek. Det hände ju ingenting där egentligen.
Och där tycker jag det var, när jag tittade på Wolfsburg Mainz igår, så var det väldigt tydligt att om MFF bara kan komma förbi den här pressen, så tycker jag att de har Wolfsburg brister bakåt, och de har ju rätt stora problem. Nu kommer de att tappa sin högerback mot MFF också, för han är avstängd. Mabuto. Eller...
Mbabu.
Mbabu.
Maputo.
Nej, men att där är någonting. Kommer de bara förbi den här första, så vågar de spela sig igenom på ett bra sätt där, och är lite kvickare i tanke och fötter, så går det och skaka om Wolfsburg bakåt. Det gör det.
Det kändes inte heller som att Brooks och gänget där är det snabbaste centrala försvaret heller. Så det finns kanske utrymme där.
Ja, precis, precis.
Om bara Rosenberg hade varit där och rotat.
Ja.
Nej, vi får släppa honom nu.
Ja, det är nu dags. Han kommer inte spela i alla fall. Men han ska ju vara där och titta.
Ja, det har ju sagt. Han hade faktiskt giltigt förfall, för hans älskade Maria fyllde 40 år, så att det var väl...
De har ju sin 100 miljoners man också, Pongratzic, som blev utvisad, tror det var mot Fortuna Düsseldorf han blev utvisad i ligan. Han spelade inte igår heller i ligan. För de, eller har de haft en match emellan där? Jag blandar ihop matchen, det har kommit och gått så mycket här nu, men där har de ju en mittback som de behöver få in och vill få in, antar jag, när man köper någon för 100 miljoner så vill man spela honom, tänker jag.
Kanske säger det som en ren investering.
Ja, det skulle kunna dyka upp här mot MFF.
De har ju fortfarande osäkert lagkapten, och spelar ju inte igår igen. Och, det är lite skadebekymmer.
Om man, någonstans så kanske det är bra för MFF. Det är alltid svårt att spekulera i det, för att det blir liksom en märklig diskussion. Men det kanske inte är så dumt att de har fått lite häng i ligan på något sätt, för då ligger mycket fokus där. Och de har en match till helgen. Och den är trots allt viktigare än den här returen. För ofta är det ju så med den typen av klubbar att inkomsterna ska säkras, och det blir någonstans konstigt nog nästa års Europa League viktigare än detta väldigt... års Europa League, vilket ju någonstans är mot sportens idé, tycker jag, men det blir ju så när pengarna är så viktiga.
Jag är orolig att det blir lite på andra hållet, att de har ett så pass uppumpat självförtroende att de går ut utan respekt på stadion nu faktiskt.
Ja, Max, du gillar ju leta efter tecken i skyn.
Ja.
Och du har noterat likheterna med Chelsea.
Ja, det är inte riktigt rättvisande, men det blev ju 2-1 i första matchen där också. Nu var det ju i Malmö. Men framförallt så är det ju just det här att de Chelsea hade ju en väldigt tung period i januari och en bit in i februari. Och Wolfsburg hade ju samma bekymmer i januari. Kom tillbaka lite snabbare än vad Chelsea gjorde kanske. Men alltså... Den här typen av lag, jag refererar igen till Mainz-matchen, nu, det är ett bottenlag i Bundesliga visst, men så som de spelade stundtals då så var Wolfsburg helt, alltså, de var på en annan nivå mot MFF, mycket, mycket kvickare, mycket snabbare i tanken. Det ser ju lite ängsligt ut mot MFF.
Men om man försöker koka ner det här då, vad talar för MFF i den här returen?
Ja, men det är väl det som har talat för dem i de andra returerna också. Att just man går ut med ett liksom energipåslag och ett driv och ett sug som är överlägset motståndarnas. Det är väl någonstans det, så som det har varit mot Salzburg gånger två och mot Sparta Prag. Och vilka nu mer det är. Som
Celtic,
ja. Just det. Det är väl det, men samtidigt har ju det kommit varje gång i en period där MFF har varit... liksom mitt uppe i säsong, en allsvensk slutrush har stått liksom för dörren, man är nästan som allra bäst då liksom. Nu är det ju inte riktigt så, men det blir spännande att se om man kan hitta den anspänningsnivån, att det verkligen bara spelarna blir som spelar i trans på något sätt, och stadion är uppe på tårna och så vidare.
Ja, för det tror jag exakt det handlar om, alltså att ta vara på stunden. De har ju ingenting att förlora heller egentligen, om vi ska vara riktigt ärliga nu, utan nu är det ju bara att tuta och köra och våga ha all den här energin som man har haft i de här matcherna. Och det är ju faktiskt lite intressant, för man tittar bakåt just på... vi har ju pratat tidigare om att de har gjort bättre bortaresultat på senare år. Men nu nämnde alla de här fyra matcherna nu där de har vänt underlägen med ett eller två mål. Alltså Salzburg 0-2 och 1-2. Celtic 2-3. Sparta Prag 2-4.
Och vi kan ju nästan slänga in Zagreb i den ekvationen också. Ja. Nu räckte ju inte det hela vägen.
Det var på väg. Mm. Så att, alltså, senaste gången MFF har misslyckats med en sån vändning, det är ju Zagreb så att säga. Så att det är ju, man har ju liksom skapat en historia och en tro av att det här faktiskt går att genomföra.
Och det kan ju låta liksom banalt, har vi ingen djupare analys än så, ska man inte peka på att ja, de måste försöka ta sig till den och den ytan och sätta press på den och den spelaren. Men det är liksom, det handlar inte riktigt om så. Man kan taktiskt förbereda sig för en match, kanske framförallt bortamatcher där det handlar om att försvara, nu måste jag med för framåt. Det går liksom, någonstans måste man bara hitta den där känslan av, det är klart att man ska disponera sig så bra som det går och liksom ultimat hitta liksom även i en forcering så att säga, ska man försöka sätta bollarna i de ytorna där Wolfsburg är svaga då, om man nu kan hitta några sådana. Men det handlar ju framförallt om att liksom hitta en energinivå som motståndaren inte kan komma upp i.
Det blir intressant att säga också om hur publiken agerar i det.
Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svedea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se/företag och jämför själv. Svedea.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
För de är ju heller inte i säsong, så att säga.
Nej, faktiskt, det är en intressant
aspekt. Det är ju samma liksom, fast de har ju också haft ett par månader på sig att liksom komma i stämning.
Fast till man kan ändå säga att 4300 tränade i torsdags.
Ja,
absolut. Och det är kärnan som driver de andra i väldigt hög grad. Ja. Det var också nästan 3000 på cupmatch mot Syrianska.
Ja. Jag tror och nästan 3500 på Bordershop i på vägen hem.
Nej, men jag tror att det finns mycket uppdämt där. Och det är klart att det handlar om, naturligtvis om hur matchen börjar och sånt här också. Med medgång men, eller motgång. Men ja, jag tror det finns förutsättningar för att det kan bli en fantastisk kväll från läktarna sett, om det bara...
Det har inte varit någon sån där makalös Europakvällarna. Dynamo Kiev blev ju makalös för att det var så makalöst slut, men det var inte så kanske att stämningen i matchen var så, det var på en sån Salzburg-nivå innan. Av höstens matcher så var nästan AIK den som var mest laddad, tyckte jag.
Fast jag tycker Kiev-matchen från Rosenberg gör 2-2.
Ja, det var matchen, det var ju mer att matchen gjorde, ja, så att läktarna tände till en tvärtom i det fallet. Så det ska bli jäkligt spännande att se vad det händer. Och nu är det ju 18.55 av spark. Vad det påverkar, de tidigare har ju varit lite senare.
Och det är så att ungefär 1500 Wolfsburg-supportrar kommer hit, och de hörs faktiskt. Det är lite lätt förvirrande eftersom de kör någon ramsa med samma melodi som MFF gör.
Kan man bara köra dem samtidigt? Bra tryck.
Ja. Nej, men även om de inte är kända som Tysklands bättre publik och så, det är inte så att de inte kan sjunga. Det var ju ganska bra stämning på arenan trots att det var halvfullt bara.
Om man då vänder på det här resonemanget, vad är det som talar emot MFF? Frågan måste ställas.
Att Rosenberg inte med. Nej, men skadeläget, Wolfsburgs kraftigt stigande formkurva. Att det fortfarande finns frågetecken om MFFs spel verkligen har satt sig. För jag tycker väl inte riktigt vi fick se Jon Dahl Tomassons spel heller. Det fanns ju inte riktigt utrymme.
Nej. Och det faktumet att egentligen ingen i Malmö FF skulle gå in i Wolfsburgs startuppställning. Det är väl en annan aspekt av det hela. Men det är väl egentligen så skulle jag kunna tänka mig att faktiskt mittbackarna skulle kunna, alltså Rasmus Bengtsson skulle kunna ta plats i Wolfsburg till exempel. Han kanske inte är lika fysiskt rejäl som deras mittbackar, men är ju betydligt klokare.
Bättre skägg också.
Ja, det går han i de flesta lagar.
Ja, det är sant. Men är det så, jag tänkte på det du sa i början, Fredrik, att när jag frågade om hur MFF hanterade matchen i Wolfsburg så svarade du med att Wolfsburg hanterade den dåligt. Är det mer upp till MFF nu?
Att
driva den här matchen, så att säga.
Jag tror inte Wolfsburg har någonting emot att det ser ut som det gjorde ungefär i Wolfsburg. Det känns som att det är en bra utgång för dem. Ett bortalag som liksom, ja, i det här nu fallet då blir det ju ett hemmalag som liksom inte riktigt kommer någon vart, så att säga. Och så de kan pressa, men inte behöver pressa sådär vansinnigt hårt. MFF hade ju problem med att både Bachirou och Christiansen kom ganska, de blev nästan sittande i knät på mittfältet, eller på backlinjen, även om, vad ska jag säga, den offensiva pressen funkar, så måste det ju komma en andra våg där också. Den hade ju MFF problem med, det var ju så oerhört få bollvinster. Det var ju, om man jämför det mot till exempel Besiktas borta, då Bachirou vann boll hela tiden egentligen. så var det stor skillnad, och där måste MFF bli bättre. Men jag har svårt att se att Wolfsburg skulle göra något som väldigt, väldigt annorlunda till den här matchen.
Jag tror, då kommer jag tillbaka till positivt tänkande kring publiken igen, men när man läste där nere så inför matchen så var det ett par olika tidningar där krönikörer skrev att det var oerhört viktigt att Wolfsburg inte bara vann utan att man skaffade sig en marginal, därför att Malmö FF brukar vända på hemmaplan. Och där tror jag att det ska bli intressant att se hur Wolfsburg angriper det här också, för jag tror att det finns en viss, om inte rädsla, så finns nog det här ändå i bakhuvudet liksom, med Salzburg och Celtic och i viss mån även Sparta Prag.
Det finns ju också en historik i laget, han Xaver Schlager, deras innermittfältare, och även tränaren Oliver Glasner har ju båda ett förflutet i Salzburg. Spelaren var ju i ungdomsleden då, så han såg det på läktaren, och tränaren hade lämnat samma sommar innan MFF mötte dem där 2014, så lämnade han också. Men de är ju, man följer ju sina gamla lag så att säga. Glasner såklart, eftersom man köper spelare därifrån till sånt här. De vet ju vad det innebär att spela på stadion, och det han Schlager sa ju det i Kicker inför det här mötet, och han sa det också på presskonferensen, att just att spela i Malmö, det är liksom kanske inget han längtar efter. Det kan ju också varit någon slags reversed psychology på något sätt, att man ska visa sig rädd så att MFF liksom bygger upp någonting som inte finns. Men ja, jag tror det finns respekt där.
Hur mycket tror du, Max, att hur mycket ligger på Jon Dahl Tomasson inför den här matchen?
Ja, det är ju en väldigt intressant fråga faktiskt egentligen.
Det är därför jag ställer den.
Jag tror det ligger mer på publiken kanske, trots allt. Det kan låta dumt, men jag tror att det ligger mycket på honom, därför att han måste ju också, vi vet ju fortfarande liksom hur han hanterar matchen rent taktiskt. Vi har ju bara sett den här matchen nu, så det är lite svårt att säga. Samtidigt så han är ju en väldigt vänlig och öppen man så långt som jag har träffat honom. Men samtidigt har jag sett ett par gånger att han har ett jäkla temperament, och det behövs ju också. Det gäller ju att elda inte bara massorna utan laget, och det där har han naturligtvis en, det är ju nästan en viktigare roll än rent taktiska i den här matchen.
Och din bedömning är att han kan förklara det?
Det kan han säkert göra. Men det här är väl en sån match. Man kan säga också att han har väldigt stor nytta av sin egen erfarenhet som spelare. Precis som faktiskt Ove Rössler och Åge Hareide hade under sina perioder. De har ju varit med i de här där det är verkligt hett. Och jag tror att de älskar de stunderna, men jag ska vara ärlig.
Så att, men den stora skillnaden mellan Ove Rössler och Jon Dahl Tomasson i den här typen av matcher är att Jon Dahl Tomasson brukar vinna dem. Om vi får lov att vara lite elaka.
Men jag kände ju annars, om vi ska prata tillbaka till tränaren, att det var nästan så jag önskade att Ove Rössler hade varit tillbaka på bänken där nere just, alltså innan jag visste resultatet. För att han liksom på lite Åge Hareide-vis kunde stänga igen butiken. Vi får ju se nu. Men jag tror att han kan elda laget och gå framåt. Men det är ju någon som måste kliva, vi har pratat för lite om det kanske, men det är ju någon som måste kliva fram som målgörare också i det här laget, som liksom trots allt Rosenbergs arvtagare. Någon måste, Antonsson visade ju några matcher, men det var ju mot klent motstånd i ett par av dem. Men någon måste verkligen kliva fram och skapa. Annars blir det ingenting.
Nej. Håll utkik i Sydsvenskan och på sydsvenskan.se för mer material inför den här matchen. Skador och andra intressanta upplysningar. Mm. Vi går därmed vidare och ska prata lite grann om det bokslut som presenterades i slutet på förra veckan från Malmö FFs sida. Och då är det ju, pratar vi ju om ganska stora belopp med svenska idrottsmått.
Ja, det är mycket att spänna över, det är inte helt enkelt. Men man kan notera då att Europaspelet gav över 100 miljoner förra året. Det säger rätt mycket om vad det betyder. Vinsten stannade då på 16 miljoner. Beroende mycket på att man hade högre kostnader, en dyrare trupp. En del praktiskt vad det gäller när restaurangen togs över. Men också då att Europa League är ju inte bara en intäkt. Och tyvärr kunde man inte i den delen av redovisning som vi fick nu läsa ut allting där. Men det är ju så att spelarna skulle ha bonus. Ledarna skulle ha bonus. Och truppen var stor. Det bidrar ju också till att det inte är så att det är 100 miljoner in och vart tog de vägen. Det finns ju ganska stora kostnader förknippat med det här. Men det är klart att det är ett litet... Anders Paulsson, där måste jag säga att han har varit väldigt tydlig sedan han tillträdde. När han betonar riskerna i det här. Han har ju nämnt de här summorna tidigare att ett år utan Europaspel kan direkt betyda 40 miljoner minus. Och att det därför är väldigt viktigt dels att få upp så att man har den här stabila kassan som man har nu. Den är alltså 216 miljoner mot 218 i fjol. Eller 2018. Men också att, som Fredrik var inne på tidigare, att man måste också faktiskt sälja spelare mellan varven här. Mattias Svanberg är ju den senaste stora, över 40 miljoner. Eller någonstans där. I fjol var det bara Andreas Windheim som gav pengar i princip. Och det är... Alltså, eftersom dessutom det blir svårare att nå Europaspel framöver på den högsta nivån när en tredje liga införs, så blir det ju ännu viktigare att faktiskt sälja spelare också.
Men det är ju också ett, alltså det är ett upplägg som man har kanske kunnat ha synpunkter på tidigare, att det har varit spelarförsäljningarna som har, varit avgörande för ekonomin.
Ja, så är det. Men i och med att man har lagt nivån på truppen högre, alltså både ledare och spelare, så blir det ju ännu tuffare marginaler där. Jag ska säga så också att det ligger ett antal miljoner, som man uttryckte det, på att ha köpt ut Rob Kelly och Ove Rössler också. Magnus Persson är därmed liksom, han är historia nu, det belastar inte förra årets räkning. Men det ska bli intressant att höra på årsmötet om de kryper fram några ytterligare fler uppgifter. Andra detaljer, det är ju att man faktiskt ökar publikintäkterna igen, man hade bättre snitt, vilket vi gärna glömmer, men man kom in lite i Redox-syndromet, man hade ju fler sålda biljetter men man hade tappade åskådare på stadion till viss del, och sen också att souvenirförsäljningen fortsätter och liksom sticka uppåt, och det är mycket Marcus Rosenberg upp i 20 miljoner, det är ändå en bit på vägen, det är ju långt ifrån vad de
totalt. Stora gör. Eller bara totalt. Rosenberg relaterat.
Nej, totalt.
Ja, det är mycket sån här, och med Rosenberg relaterat, då är det liksom sån här avskeds-t-shirtar och sånt där. Nu tycker jag att MFF har oerhört mycket att jobba med när det kommer till souvenirer. Till att börja med till att göra lite snygga souvenirer.
Vi tar ett specialavsnitt om det.
Precis, det är modemässigt.
Ja, det kanske skulle göra sig bättre i bild.
Det har ju startat.
Det tar mig lite
nej, men till exempel, det har ju varit intressant. Man liksom gått in och spanat i supportershoppar till många av de lagen som MFF har stött på. Till exempel Chelseas. Hur oerhört mycket längre fram de är i sitt tänk när det kommer till souvenirer och vad som finns och så vidare. Där är ju MFF inte i närheten.
Nej, men det är väl lite grann en budgetfråga, är det inte det? Alltså hur mycket man kan satsa på utvecklingen av souvenirer. Man måste ju liksom någonstans kanske kunna räkna hem det också, tänker
jag. Ja, precis. Men jag tycker, liksom, jag tycker till exempel att supporterhuset är längre fram i sitt tänk när det kommer till souvenirer än vad MFF-shoppen är. Men nu är vi ute på Halis.
inte kärnverksamheten.
Precis.
Jag försökte leta lite snabbt här också. Det är två stycken som är på förslag in i nya i styrelsen. Tina Andersson och Filip Trulsson, blev lite osäker, men det är väl Trulsson då som
just det,
har försänkningar i danska Hummel.
Filip Trulsson har ju i alla fall, han har ju jobbat många, många år inom Puma tidigare.
Ja, det födde ju förhoppningar då hos en del supportrar enast om en förändring av kollektionen, om man uttrycker det så.
Visst är det Kalmar som har Hummel i Allsvenskan?
Det är ja. Sånt kan inte jag. Ja.
Det är den danska invasionen bara fortsätter. Mm. Börjar med selektbollar och nu kommer Hummel på bred front.
Ja, och dansk tränare.
Ja, är det så? när är årsmötet, Max?
Årsmötet är som vanligt första fredagen i mars månad. Vilket innebär inte nu på fredag utan nästa fredag.
Alltså ganska snart, ja.
Och där står också då Anders Paulsson på omval. Han var väldigt fåordig när jag ställde frågan. Jag såg det var han varit även till andra. Han bara noterade att han hade fått frågan och att han hade tackat ja. Och i övrigt ville han inte kommentera det. Jag vet inte om det finns en ängslan för att LB07 i stegen på något sätt kan sväva där. Men å andra sidan så har det gått nu sedan i fredags. Så jag har inte sett någonting att någon skulle föreslå motkandidater eller något sånt här. Så att det är väl tämligen säkert att han blir mer vad ska vi säga, ordinarie ordförande. Det var ju fyllnadsval efter Håkan Jeppsson senast.
Läser man igenom de här handlingarna inför årsmötet så var det ju påfallande stor del av dem som handlade om e-sportssektionen. Men om man tittar på till hur liten del av själva verksamheten i stort det är, så var det väldigt mycket av handlingarna som handlade om e-sporten.
Och den kommer ju dyka upp på årsmötet då, den frågan om e-sporten ska finnas kvar eller ej. Det var ju en prövoperiod nu.
Det har väl, det känns väl ändå som att det har varit ganska gynnsamt. Säger jag, utan att kunna någonting om e-sport överhuvudtaget.
MFF säger ju själva att jag har burit sina kostnader.
Ja. Jag tror de tjänar 800 000 påstår de på det faktiskt.
Ja, men då har de ju också valt ett spel som inte inbringar några pengar. Alltså FIFA då, FIFA 20 var det väl då, i och med att det var 2019. Den ligger alltid ett år före själva namnet på spelet. Spelar man andra spel som inbringar betydligt mer pengar så kan man, finns det mer att hämta där också. Det kanske är något som kommer.
Det är möjligt att de tvingas in i det här eftersom övriga allsvenska lag verkar vara med, de flesta i alla fall. Jag är gammaldags och konservativ där och tycker inte det hör hemma överhuvudtaget i Malmö FF, eftersom man har valt att vara en renodlad fotbollsförening. Det här är någonting annat. Men det är högst väldigt, väldigt personligt och inte särskilt objektivt på något sätt.
Nej. Min åsikt är att det spelar inte så stor roll. För mig.
Nej, för mig personligen. Det kan vara eller icke för min del. Men om man, MFF vill se det som en intäktskälla så tycker jag det är ganska klokt att vara med. Kidsen gillar ju tv-spel och datorspel, har man hört. Dataspel. Heter det dator eller datorspel?
Dataspel. Man spelar på data.
Ja. Man spelar på datorn.
Nej, i Malmö är det datan.
Men spelet innehåller data.
Ja, vi får tvista om det sen.
Ja, PRO-podden. Tillbaka nästa vecka.
Hörrni, jag tänkte höra om ni innan vi slutar också vill säga ett par ord om den soppa som är Östersunds FK. Är ni sugna på det?
Ja, det kan vi väl göra. Innan vi släpper det ska jag bara säga också det. Ja. Anneli Nilsson, historisk Malmö FF, gjorde lagets första mål, träningsmatch mot Staffanstorp, kvittering i 94 minuten. Och det var alltså division 4-laget Malmö FF som mötte division 2 mittenlaget Staffanstorp. Parenthes.
Varför var det historiskt?
Första målet för det nya Malmö FF på damsidan.
Ja, men de har ju redan spelat en träningsmatch.
Ja, men de fick stryk med 7-0 eller 8-0.
Ja, de gjorde ingen mål i den. Nej. Ja, det var det. Historiskt som sagt.
Så är det, även om vi vet att det är träningsmatcherna så är det prestationen som spelar roll och inte resultat.
Ska vi dessutom... Men de hade ingen prestation i första matchen.
Ska vi dessutom notera, för det kommer ju bli en viss hysteri runt det här, så är det, ni vet vilket busväder det var i helgen.
Ja.
Det var alltså på Staffansvallen, om jag minns rätt, 252 åskådare för att se den här träningsmatchen.
Där kan jag också, den ligger ju rätt så blåsigt till.
Det är dessutom. Men det är rätt anmärkningsvärt att det är så mycket folk som, det var mycket. Det är lite roligt att man associerar liksom till det här när herrlaget här spelade bort ut. Nu är det Staffanstorp UD som gäller.
Vad ska man säga med Östersund?
Ja.
Att det är lite för enkelt att dribbla med siffror och få förhala själva processen i svensk fotboll. Det är ju såklart, alltså Östersund gör ju, det verkar ju vara liksom någon slags skumrask verksamhet. Det är lite för enkelt.
Ja,
det är lite för enkelt att liksom dribbla på det viset, tycker jag.
Ja, både fotbollförbundets ordförande Karl-Erik Nilsson och överförmyndarnämnden de relevanta instanserna har sagt att ja, men nu är det så här. Det är bestämt och det blir det, som det blir.
Men det är det jag tycker börjar bli ett av svensk fotbolls stora problem. Det är ju jättebra att vi har starka regelverk i svensk idrott. Men samtidigt så måste man ju infatta, alltså, verkligheten runt omkring. Om det sker någonting som är närmast, är ju nästan kriminell verksamhet. Om man ljuger på det sättet som det verkar ha rotats fram här av Aftonbladet och Expressen i första hand väl. Så är det ju helt ologiskt att man inte kan agera och att man inte agerar på något sätt och hänvisar till andra regler än just om man är låsta vid nu. Det här är ju liksom inte längre i idrottens anda. Det är de man sysslar med, verkar som. Östersund tycker jag har förverkat sina rättigheter att vara i svensk elitfotboll som det ser ut nu?
Ja, det sänder ju oerhört märkliga signaler till alla andra, måste man säga.
Ja. Och man kan ju kanske då ifrågasätta varför det var lättare att vara tuff mot Tyresö för ett annat år sedan, om det var för det var på damsidan, vilket jag tror att det var, när man liksom i princip kastade ut dem under pågående säsong för att de var konkursmässiga. Och det är ju någonstans, alltså jag ska inte säga så 100% var beslutet kom, om det kom från Tyresö eller förbundet självt, men det fanns ju en balans i det här där det kändes som att förbundet bara höll Tyresö under armarna så de skulle kunna spela sin Champions League-final, för att det hade varit pinsamt om man hade lämnat återbud. Men på något sätt så måste man ju, man måste ju kunna agera när det är sådana enorma oegentligheter som i detta fallet. Och det är ju som du säger, det är ju oschysst mot alla andra inblandade.
Ponera att de här 15-16 miljonerna trots allt kommer in. Ska förändra det saken på något sätt?
Nej, jag tycker inte det förändrar saken. Jag tycker att de har förverkat. Det är för många inte bara oklara utan felaktiga punkter på vägen. Man måste agera. Sen i förlängning, det här har ju fler. Alltså svensk fotboll måste ju ta tag i det. Nu halkar jag tillbaka till damsidan igen. LB07 som presenterar någon sorts luftslott som gick igenom där de själva drar sig ur. Det har varit fler lag i elitet. Alltså man måste på något sätt ta ett tydligare grepp och framförallt vara mycket snabbare i sina beslutsvägar.
Ja, det är också, det blir liksom som att de snabb skaffar fram x antal miljoner. Det är ju inte heller en hållbar situation som man som ser på en sikt sätter den i en ännu värre knipa.
Nej, alltså man får ju vara försiktig här så att inte elitlicensen bara blir ett begrepp på pappret. Mm. Då är det ju ganska lätt att...
Ja, det är ju det som det känns som det har blivit nu, att du manipulerar dem med det efterhand. Och vi lyfter ofta fram hockeyn då som snabbare och bättre, men där ska man komma ihåg att hockeyn har ju också haft de här problemen. För vi har ju hela Panthers-cirkusen här i Malmö som var helt fullständigt obegriplig för mig, hur man överhuvudtaget kunde låta dem hänga kvar i ett par år när det uppenbart var fiffel och felaktiga siffror och jätteförluster som täcktes på märkliga vis. Idrotten måste städa vid sin egen dörr helt enkelt.
Så är det.
Så är det. Inget svep från Svenska Cupen.
Några resultat som du vill poängtera?
Vi kan väl notera att det slutade 1-1 mellan Karlskrona och AFC Eskilstuna, och det är ju ett resultat som passar MFF oerhört bra. För det betyder ju att om man vinner mot Karlskrona borta på söndag så räcker det med kryss hemma mot AFC för att nå en kvartsfinal.
Ja, det stämmer. De skulle ju inte behöva ha den hjälpen, men nu fick de ju faktiskt hjälp där.
Mm. Ja. Och det är ju faktiskt också så att om MFF i ett lätt baksmälletillstånd efter Europa League bara får kryss mot Karlskrona, så funkar ju det också. Tidigare har man ju gått på minor om att man liksom, oj, man har halkat hit på ett kryss och ser ett annat lag som går fullt istället, och så får man ju chockförlust i gruppspelet redan. Nu MFF har ju faktiskt råd att spela faktiskt oavgjort där, förutsatt man vinner sista.
Det är lite intressant, för det var ju det läget man hade i fjol också, uppe mot Öster i Växjö. När man ändå klantade till det och gick för mycket för seger på slutet i en match som var väldigt dålig, och så förlorar man den och så plötsligt så tappar man den.
Ja, oavgjort där hade ju funkat.
Du hade funkat.
Mm.
Jag måste säga att jag tycker ändå att det var rätt att man gick för seger mot Öster. Faktiskt.
Historien, det lär att man kan inte åka upp till Växjö och hämta.
Nej, men så matchen såg ut, så mot slutet där det kanske varit bättre att stänga igen och ta den här poängen med sig hem.
Men du vet, man känslorna svallar när man kommer upp till den härliga tipshallen, då man känner här,
ja, nej, man blir sur, alltså, det, man får ju spring i benen.
Jag tror det var många som kände att jag har aldrig vunnit på den här arenan.
Pratar vi cup då, så kan vi väl också bara nämna att på måndag så begår då alltså Malmö FFs nya damlag tävlingspremiär genom att på gamla idrottsplatsen möta Vellinge i DM. Även Vellinge är väl division 2-lag, tror jag.
Ja. Jag ska låta det vara osagt. Då så säger jag att vi återkommer någon gång i nästa vecka.
Så får det bli.
Så får vi se vart hela Wolfsburg äventyret har tagit vägen. Om det blir en fortsättning i Europa eller om det blir Svenska cupen för hela slanten resten av vårvintern.
Det vinter har vi inte peng. Längre.
Ja, de ska åka till Moldås och spela träningsmatch.
Ja, fast där är det prestationen och inte resultatet. Det här har varit avsnitt nummer 206 av MFF-podden. Jag heter Fredrik Hedenskog. Jag har sällskap av Max Wiman och Fredrik Lindstrand. Vid MFF-podden anser vi för övrigt också att konstgräs ska förbjudas i svensk elitfotboll. Jag var väl lite slarvigt med det nu, känner jag från min sida.
Ja, faktiskt skärpa till det.
Vad tur att jag
det är försäsong och då kan vi ju kanske mycket spelas på konstgräs.
Då är det svårt att förbjuda det.
Ja, precis.
Ansvarig utgivare är Pia Renqvist. Tack för oss. Hej, hej.
Hej,
hej. Hej.
Det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's. Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.